Hjärtligt välkomna ska du vara till Svamppodd, avsnitt 495. Mm. Trogna följare, lyssnare har ju faktiskt redan både sett och hört avsnitt 500 av den här podcasten. För vi var ju på Rås i helgen.
Det var vi. Det känns fortfarande så här sjukt tråkigt att inte vara i Borås och hänga med alla i redaktionen.
Livet var lite lättare fredag och lördag.
Ja, verkligen.
Var det ju. Vilken jävla bra podcast vi gjorde.
Gud.
Ja. Vi teasar upp den nu. Det är ju fyra avsnitt till efter detta innan ni som ej var med på Twitch i lördags får höra vad vi hittade på då. Men det var en otroligt trevlig helg. Det är både skumt och härligt att träffa alla på redaktionen på riktigt.
Mm. Ja, vi pratar ju varje dag, men vi ses ju inte på riktigt.
Nej, precis. Men det är ju liksom ändå regelbundet. Vi ses över Discord när vi spelar in podden. Det känns ju som att man umgås. Mm. Det är inte så att vi behöver ju inte catcha upp när vi träffas.
Nej.
Så här, hur har det haft det sen sist? Utan man har ju stenkoll på varandra. Men det blir liksom, det är något speciellt när man liksom kan ta på varandra.
Och så låter det vara osagt där så får folk fantisera hur mycket de vill.
Ja. Så är det. Och tanken var ju att vi skulle unna oss en välförtjänt poddpaus denna vecka eftersom vi har jobbat hela helgen. Men nej, sa jag. Och du sa okej då.
Ja, men det är som man gör när man är med redaktionsmedlem. Det är, jag vill podda. Ja, okej, då är jag med.
Ja, precis. Nej, men det behövs ju. Podden behöver ju rulla på ändå.
Ja.
Ja, men så är det. Men jag tycker vi låter det vara osagt vad vi pratar om gällande våran podd och framtiden och sånt där. Det får folk höra i avsnitt 500 helt enkelt.
If you were there you already know.
Ja, precis. Vi har ju en del att avhandla idag. Mm. Så är det ju. Jag har ju så
du har mycket att avhandla. Jag har faktiskt inte så mycket för en gångs skull.
Nej, men min vana trogen så har jag ju en säck med brädspel bland annat. En säck som egentligen är större än vad den kommer vara idag, men jag orkar fan inte orera om allt. Det gör jag inte. Men du spelade, eller vi spelade ju faktiskt alla en hel del i helgen. Mm. För på fredagen, då hade vi abonnerat en större del av, sa Tobbe att det var ett av Sveriges största arkad- och flipperställen?
Ja, det verkade vara det.
Om inte till och med det största. Ja, vi hade i alla fall en del som var abonnerat enbart för oss, men vi hade ju tillgång till de andra arkadspelen och flipperspel hade de ju.
Spel på allt.
Ja, det var det. Otroligt, otroligt kul var det. Men där körde du lite rytmspel, va?
Ja, precis. Så vi gick ju igenom det. Vi fick ju ett litet eget rum för oss själva fyllt med hur mycket flipperbord som helst. Men jag tog ju ett varv runt i den större lokalen först och liksom tittade lite grann vad som fanns. Och det första jag såg var ju någonting som jag verkligen ville testa. Så det sprang jag ju ut till. Och det var ju Final Fantasy Theodorum, fast liksom arkadkabinetten. Liksom så. Och jag har ju pratat om Theodorum förut, och det är det här liksom Final Fantasy-musikspelet som liksom går ut på du ska matcha olika typer av knapptryck, och sen så finns det ju då liksom pilar som går upp eller ner och man ska hålla in och sådär. Väldigt liksom klassisk rytmspel. Och jag har ju spelat jättemycket av det förra året. Jag har ju spelat liksom DS-versionen och sånt där också, men just det här arkadkabinetten var verkligen en helt annan känsla, för då hade man ju liksom i princip fyra stora liksom kupoler i sig, så här, liksom nubs av knappar som då två på vardera sida då, som man skulle liksom slå med tummarna, och sen så höll man de resterande fingrarna på två liksom större liksom halvklot, om man säger så, som var de här analogerna då. Så det var ju liksom väldigt mycket det här liksom att bara liksom sitta och slå med tummarna i takt och sen så liksom flicka upp eller ner eller åt sidorna eller snett uppåt eller snett neråt beroende på vad det kommer för och sådär. Och jag var så här, hur ska jag omvandla mitt muskelminne som jag har lärt mig genom att liksom sitta med en kontroll och trycka i takt och sådär där. Det gick helt utan problem. Jag körde någon så här på medium. Jag tänkte så här, men jag är kaxig liksom. Jag kör på medium. Och så finns det ju hard och så finns det expert sen. Och medium var noll problem. Så jag köttade upp någon låta på hard och lyckades väldigt, väldigt bra. Expert var för svårt för mig fortfarande. Jag klarar inte ens det konsolversionen. Men alltså bara så här känslan av att få spela det i en arkadkabinett samtidigt som man hör någon annan bakom en sitta och skrika och hamra på någon annan, något annat spel. Alltså det, ja, det var en mysig jävla känsla att få känna liksom det här i arkadutförandet. För annars var det ju väldigt, väldigt likt originalspelet och så. Det största hindret för mig i Theodrodom-arkaden var ju att det var på japanska. Och menyerna var ju liksom inte samma som konsolversionerna. Men jag lyckades ta mig in och välja låtar och så här, kunde bläddra. Ja, ja. Och sen kände jag igen liksom färgerna för de olika svårighetsgraderna och såna här saker. Så. Men det var en väldigt annorlunda känsla liksom att spela med liksom de här fyra stora knapparna jämfört med att liksom sitta och hålla en kontroll. Så det var väldigt, 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 väldigt roligt att få uppleva det spelet på det sättet. Sen så spelade jag vad hette det? Typ Rhythm Master eller någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg. Var det Groove Master kanske? Men det var nästan ungefär på samma sätt som var då att det var två liksom typ stora där man inte spakar, men du vet vad jag snackar om, Ludden. Jag snackar om en liksom ett vrid knapp liksom till en förstärkare i princip. Alltså den typen av knapp, fast jättestor. Och sen uppe på den så var det två knappar då, så man kunde liksom föra dem åt sidan och upp och ner och sånt där. De var som liksom en analog, fast med knappar uppe på. Så det här spelet liksom gick ut på då att man liksom skulle trycka då i takt på de här knapparna, och sen så kom det ibland liksom att man skulle hålla in eller man skulle slå samtidigt. Vissa moment var då att man skulle liksom flicka åt sidorna då, eller att man skulle så här skaka dem fram och tillbaka. Och det var också väldigt intressant för att den hade väldigt mycket men liksom egen musik, men det fanns vissa låtar från anime och det fanns vissa låtar från olika typer av spel. Det fanns jättemycket låtar från Undertale till exempel. Så jag kom in på Megalovania och bara tänkte, ja men den här kanske är alldeles för svår, men nej, jag tyckte att det funkade väldigt bra. Det var väldigt initiativt utifrån liksom hur man skulle spela det här med de här olika knapptrycken då, för att så här, en vit symbol, då skulle jag bara trycka på någon av knapparna liksom så. De var liksom ganska simpel att se. Sen som det var en blå knapp med liksom stjärnmönster, då skulle jag trycka på båda samtidigt. Och sen var det en gul, då skulle jag hålla in. Och var det en sån squiggly line, då skulle jag liksom göra fram och tillbaka. Och var det en pil uppåt eller pil neråt, då skulle jag flicka åt sidan eller uppåt eller sådär. Och det kändes jävligt nice när man väl kom in i det liksom, att man hade liksom styr på båda de här rattarna, om man säger så. Och liksom verkligen kom in i låten. Jag provade någon låt där som jag liksom inte kände igen eller kunde, och då var det ju genast mycket svårare. Så precis som det är när man spelar Guitar Hero eller såna här saker. Vilket mer var det jag testade? Jag testade Pop'n Music. Jag kommer aldrig ihåg vad det heter. Men det är ju ett jättegammalt rytmspel då, som är flera olika färger då i olika rader då, liksom vi har blå, gröna, röda, gula, alla möjliga typer av färger på knappar, och sen så likt Guitar Hero så kommer de här färgerna ner i en rytm då, så ska man slå dem liksom i takt, också så här väldigt, väldigt simpelt, men väldigt kul att äntligen få testa det, för jag har ju sett det flera gånger så här spelas på liksom olika mässor eller på YouTube eller såna här saker, men jag har aldrig testat det själv. Ja, det var riktigt, riktigt kul att få gotta runt sig så där. Jag skulle fan nästan ha kunnat hänga där en timme till, kände jag.
Ja, jävlar vad tidigt. Ja,
alltså, vad hade vi? 3 timmar. Jag kände som att vi var där 20 minuter typ.
Ja, och då fick vi ju ändå mer tid.
Ja, men det var helt galet vad fort tiden gick. Inut kändes det som.
Minst att det var på gång att vi skulle ha spelat Laser
yes.
Dom ja. Också. Men det rann ut i sanden.
Japp. Ja, men det fanns ju så jävla mycket att göra och så mycket att testa. Alltså, jag provade fan knappt en fjärdedel av spel jag ville, tror jag.
Nej.
Vi spelade flipper.
Det var ju så pass mycket som man gick och tittade och det liksom... Ja, det var svårt att välja, liksom. Mm.
Såg du det, Ludde? Jag gick runt och tittade. Jag skickade till mina barn, men jag hittade Fix It Felix från Wreck-It Ralph.
Nej,
alltså det spelet.
Såg jag inte. Jaha.
Alltså liksom en riktig arkadkabinett och allting. Så där. Jag bara, alltså, gud vad roligt liksom att de har den.
Jaha. Nej, det såg jag inte.
Och det var liksom fullt spelbart. Så det var ju sjukt kul liksom att det finns liksom sånt också. Nej, men det var verkligen, alltså, fan, dit måste vi gå igen. Bara...
Det känns som att vi startade en tradition.
Ja, men verkligen, verkligen. Istället för 3+ timmar så behöver vi 7+ timmar, typ.
Exakt, en hel dag.
Precis.
Faktiskt. Så vi kan gå igenom exakt alla kabinett och flipperbord.
Ja. Nej, det var galet bra. Så bor man i Borås eller närheten och inte har varit på Laserdome i Borås, gå dit för fan. Det är toppen,
ja,
var det.
Ja, verkligen. Ja, det var det. Det var kanon. Men innan vi åkte till Borås och förlustade oss på Laserdome med sådana saker, så har man ju spelat saker hemma vid innan.
Yes.
Jag har ju, som den 1337-spelare jag är, sett eftertexterna i Princess Peach.
Jag spelar det. Niklas snackade lite grann om demot hade väl spelat.
Nej, men precis.
Så.
Men jag har ju kört hela
skiten.
Hela skiten har jag gjort. Och jag hade kul. Mm. Faktiskt. Till och med sånt här. Alltså, jag gör det ju typ aldrig. Men ibland vissa spel när jag har klarat av dem så... finns ju så här att, ja, men nu kan du ju fortsätta spela och vi har lagt till de här grejerna och sånt. Och då kände jag så här, ja, skulle jag ha tiden så skulle jag göra det. liksom. Princess Peach Showtime, det går ju ut på att prinsessan, det är väl första gången hon har huvudrollen i
det. Hon hade ju ett till, det var ett 3DS.
Eller var det DS?
Det kanske var DS också, jag kommer inte ihåg. Men det gick ju ut på att hon hade massa olika känslor, såklart. För jaha, tjejer har ju...
För hon är tjej. Precis.
Så man skulle gråta på blommor för att få dem att växa. Okej.
Så är det ju inte. Nej. Här, utan här visar det sig att Peach är ju en ganska duktig skådespelare, va? Så hon får ju ta sig an olika roller på den här teatern som hon kommer till. Och när hon kommer dit så visar det sig att det är en skurk där som ställer till besvär och gör om alla scenerna. Och även kidnappat alla stjärnor till alla olika pjäser som är uppsatta på den här teatern. Så det man behöver göra då är att ta på sig rollen som en cowboy eller en swordfighter eller detektiv eller vad heter det? Inte kock utan
så här,
bagare.
Ja, men det var så här mer gräddbakverk.
Ja, en bagare.
Ja, är det? Ja.
Ja. Det är väl en bagare som står på konditori.
Ja. Jag får för mig att det finns någonting annat det heter på P. det är något så här fint namn på det i alla fall.
Ett annat ord för bagare.
Jag ska kolla upp det. Fortsätt prata.
Nej, men jobbar man på kondis är man väl bagare. Men skit detsamma. Och det gör man ju då. Så det är ju, i spelet så är det ju en mängd olika minispel skulle man väl kunna säga. Fast det är ju upplagt som banor. Är det ju. Så det är liksom inte bara en skärm gör det här. Utan det är ju, du får ju en bana som du ska spela igenom. Och sen så låser du ju upp bossfighter som inte har någonting med själva de här pjäserna att göra, utan då spelar man ju som Peach och ska ju då besegra de här bossarna man stöter på. Olika saker för att rädda fler skådespelare och rädda hela teatern då, såklart. Och det är ju inte direkt utmanande om man bara vill ta sig igenom spelet. Till skillnad från Marios spel överlag skulle jag vilja påstå att där ska du ju samla på dig stjärnor för att låsa upp dörrar eller låsa upp för att komma till en ny värld eller låsa upp Bowsers slott och så vidare och så vidare. Och där kan jag uppleva att ju längre in du kommer i de här Mario-spelen så tvingar spelet dig att backtracka för att du har inte tillräckligt med stjärnor för att låsa upp sista dörren, utan du behöver gå och samla ihop sånt du har missat på tidigare banor. Och det var jag helt säker på att det skulle vara här också. Ja,
om man inte spelar som, men jag, för jag kan inte släppa en bana förrän jag har allt.
Okej, okay, ja, då har du att göra om du skulle spela det här spelet. Men här gick det liksom, du behövde inte ha allt för att liksom låsa upp för att komma till sista bossfighten och sådär. Vilket jag var nästan övertygad om att det skulle vara. Så bara en sån sak har de ju gjort det lite mer lättillgängligt och lättare. För då behöver du ju inte gå tillbaka till banor som du har upplevt som problematiska för att utmana dig själv att faktiskt låsa upp stjärnor på den banan. Så det uppskattar väl en sån som jag. Och sen uppskattar jag också liksom att det är den här variationen. Har du kommit på vad det hette?
Ja, skillnaden mellan en bagare och en konditor då. Jag tänkte på pastry chef. Okay. De gör ju desserter och liksom tårtor och bakelser och så. Medan en bagare fokuserar mest på bröd tydligen.
Ja, men okej. Okay. För här gör du ju kakor.
Ja, då är man en konditor.
Ja, okej, okay, det är man konditor. Och konditorsegmentet är utan tvekan det tråkigaste. Ja,
gud vad tråkigt, det var ju det jag såg fram emot. Är det typ, som att det ska vara cooking mama?
Ja, men det vill ju vara det, eller typ lite overcooked, fast det liksom blir inte riktigt så kul. Ja. Så är det. Liksom jag uppskattar jättemycket Kung Fu Peach. För det blir liksom, när det blir bossfighten, när det är Kung Fu Peach, då blir det Tekken Super Light. Alltså då går skärmen in jättenära på Peach och bossen man slåss emot.
Och så är det liksom 2D-fighting då, eller liksom,
Ja, gud.
För det här var ju liksom det som jag var lite nervös för det här spelet innan så här, för att det första gången man fick se det så var så här, ja men det här kan ändå ha någonting. Det här ser ju ändå intressant ut så här. Kanske inte jätteutmanande, kanske inte jättesvårt. Men just att så här, okej, okay, vi får vara konditor Peach och vi får vara cowboy Peach och vi får vara kung fu Peach, men är det liksom så här, är det bara en plattformare fast du kastar tårta eller shurikens eller skjuter med en pistol istället? Nej, utan det verkar vara helt egna spelmoment för varje.
Ja. Alltså alla kung fu jag skulle vilja påstå att alla skiljer sig. Jag menar, det finns ju kung fu Peach, men det finns ju även ninja Peach.
Just det, men det sa jag.
Men där liksom då går ju banorna på när du är som ninja, det går ju ut på att du ska liksom dölja dig och vara osynlig som ninja och ta dig förbi hinder och ta dig an fienderna bakifrån så de inte upptäcker dig.
Ställt liksom. Fast 2D liksom.
Precis. Uh-huh. Och när du kör Kung Fu Peach, då är det ju ett gå och slå rakt av liksom. I mångt och mycket. Så att det är verkligen stor variation. Och Cowboy Peach, då är det ju väldigt mycket så här att du rider på hästen stora delar av banor och ska undvika hinder och hoppa över och sådana saker liksom. Så att och det är lite kul för Swordfighter Peach, då är det så här, jag bara okej, nu ska de implementera lite Dark Souls här Nintendo, för där liksom kommer upp, det handlar jättemycket om att du måste parera i rätt sekund för att kunna göra motattack. Men grejen är att du kan hamra på den knappen så klarar du av det liksom.
Så att, ja, men det är ändå snällt utifrån liksom deras publik, om man säger så.
Jo, men precis. Ja. Så är det ju. Så att, nej, men jag som sagt, jag har spelat igenom det från början till slut, och bara det säger jag.
Nej, men du brukar ju inte alltid slutföra allting nu för tiden. Liksom.
Nej, och jag körde i stort sett hela spelet handhållet också. Faktiskt, det funkade riktigt bra så, men jag vet inte om Niklas nämnde det, hur det var i demon, men det är ju uppenbart att switchen börjar bli trött.
Han sa det, att
laddningssekvenserna till exempel, de hackar och liksom det, men sen när du spelar själva spelet, då flyter det på. Det gör det, men ja, det märks att den börjar bli gammal nu.
Jag tror jag sa det när vi snackade om det, att den står liksom inte bara med ena benet i graven, utan den står liksom med båda benen i kvicksand och sjunker sakta.
Ja, men det är 7 år gammal för fan.
Det är ju helt okej liksom så, men det behövs en ny nu.
Jo, men jag blev ändå liksom förvånad liksom när man ser hur pass, för det går liksom inte att, det går inte att missa allt det här, speciellt när du kollar på laddningssekvenserna. Det går liksom inte att, oj, är det lite, verkar det lite jobbigt nu, utan det är så uppenbart att det har fått kommit igenom. För jag menar, om det är några spel som flyter bra på Switchen, så är det Nintendos egna.
Yes.
Så att det är spännande. Nej, men så. Men som sagt, det är inte en axelryckning. Jag hade kul med det liksom, men det är liksom, det är inget spel som alltså, förmodligen kommer jag glömma bort att jag har spelat det när vi ska börja lista de spelen man har spelat under 2024.
Eller kanske, alltså det, även om det har kvaliteter och sånt där, så känns det inte som ett goti-spel, om man säger så.
Nej.
Det är alltså så här Mario Wonder, absolut. Men Princess Peach Showtime är ju ett väldigt, väldigt bra tidsfördriv.
Ja, det skulle man, bra summerat.
Ja, och det säger faktiskt. Jag utan att spela det nu. Men jag vill spela det, definitivt.
Ja. Men apropå Goti, är Dragon's Dogma 2 Goti-kandidat?
Ja, det skulle jag nog säga. Lite för att, vara Goti-ludde i mars, så här början på april redan. Ja. Men fan, vad kul jag har med det. Och alltså, det här är ju liksom lite återkommande snack från min del, så jag nämnde det ju lite grann när vi poddade med Niklas här senast, och då hade jag bara hunnit in ett par timmar, men nu är jag mer timmar in, om man säger så, utan att säga hur mycket timmar jag har spelat. Men alltså, det här spelet är bara pure magic. Alltså det är, jag har så jävla kul när jag spelar det här, och det är ju väldigt mycket av egentligen så här, den här bizarrt, sjukt öppna världen. Liksom. Alltså precis egentligen som Breath of the Wild och Tears of the Kingdom är att okej, jag ser det där berget, jag kan gå till det. Och liksom utforska vad som finns där och sådana saker. Och som jag har sagt i podden förut, jag tycker inte om Breath of the Wild, jag tycker inte om Tears of the Kingdom, för att jag tar mig upp på berget och sen finns det ingenting där. Här är ju det som är skillnaden. Alltså på den lilla vägen till det här berget, eller till det här campet, eller till den här saken jag ser där borta i horisonten, så har jag varit med om så jäkla många olika typer av stories eller handlingar som bara finns i världen. Alltså det skapas utav sig själv bara, utifrån det som händer i spelet. För att det känns så jäkla levande, det känns så jäkla öppet, det känns så innovativt i liksom sitt narrativ, utan att liksom ens skapa ett medvetet narrativ. Och det är så jävla häftigt att se det här, just liksom hur de här pansen man har, som är liksom NPC:er man kallar in från olika världar. Det kan ju liksom vara någon jag kallar in. Jag kan liksom kalla in Niklas figur som har questat med honom. Och då säger de, alltså, in i min värld, då gick min mästare in hit. Och där finns det en grotta. Då kan jag liksom följa efter den karaktären. Och så kan den visa mig liksom att Niklas hittade en skattkista eller en, ett hemligt item eller en viss typ av fiende, eller om det var ett quest som man ska in där på liksom rent questmässigt. Och hjälper till i strider, de får färdigheter utifrån vad de möter och sånt där. Och det var ju någonting som fanns i ettan också, men det är ju som vi snackade om förut, så jävla upphottat i det här, och hur man hanterar det är helt fantastiskt. Och sen fortsätter jag liksom med det här questet. Jag springer igenom den här grottan som Niklas Pan visar mig, och sen när jag kommer ut på andra sidan så, ja, ah, men titta, där är någon som jag kan prata med som behöver hjälp mot ett pack goblins. Och så drar jag ner alla goblins, och sen så börjar marken skaka för att det kommer en jävla cyclops springande i skogen och liksom attackerar mitt party, och jag fäller ner den och springer vidare upp mot det här berget och hittar en ny liksom vapen till en klass jag inte hade rövlat upp än. Och alltså det, ja, det är helt fantastiskt vad det gör.
Jag har klurat lite nu. För det här heter ju Dragon's Dogma bara egentligen, va?
Dragon's Dogma 2.
Men heter det Dragon's Dogma 2? Ja. Men för jag blir lite så här, när första Dragon's Dogma kom, var det på 360?
Yes, 360 PS3 era.
För om jag inte är helt ute och cyklar, så vill jag tror minnas...
Titta, det försöker jag. Ja.
Undrar om det kan finnas en quick titt på det.
Bra fråga.
Med mig och Tommy.
När du säger det.
Jag vill minnas, för att en gång i tiden då blev vi ju så pass viktiga, eller inte vet jag. Vi fick ju en vad heter det?
Förhandskopia eller kod.
Nej, vi hade ju en utvecklare Xbox fick vi skicka till oss. Så att vi ibland fick vi ju skivor som de bara hade skrivit speltiteln på med tuschpenna. Och så var det liksom bara, ja, fick man ett brev att det här är de två första banorna eller det här är de första timmarna av spelet. Så man fick testa det alltså väldigt tidigt. Och jag vill minnas att Dragon's Dogma första till 360 var ett sånt, och att vi satt och gjorde en quick tit hemma hos Tommy.
Gud vad kul ändå.
På det.
Det var PlayStation 3 360 eran, ja. Jag kollade upp det precis.
Jo, men det jag vill minnas var också att det var ju ett ganska dåligt spel.
Det är ju en acquired taste, skulle jag säga. Likt sin föregångare så är ju tvåan jävligt liksom janky. Det är alltså det kanske känns nästan ofärdigt på många plan utan att liksom vara för elak mot det egentligen. Liksom så här, ja, men det finns inga fast travel liksom egentligen, utan så här, det finns ett visst antal items liksom. Du kan lägga ut en port crystal som du kan hitta, men det finns inte hur många port crystals som möjligt. För att använda den här port crystalen sen och liksom kunna komma till den, då måste jag använda en fairy stone, och det finns inte hur många fairy stones i spelet som helst. Så det blir ju väldigt mycket det här av att liksom gå över kartan och så. Men som sagt, alltså det är där någonstans spelet skiner liksom i sin utforskning, för att det är då de här historierna kommer. Jag vet att jag hade det här ganska tidigt i spelet, liksom efter jag hade poddat, där jag liksom bara så här, bara ögonen slogs upp för storleken och skalan på det här spelet. För att jag så här, ja, men jag hade något quest som jag skulle gå ner i någon grotta liksom, och de var så här, ja, men det finns monster där, vi vet inte vad som finns där. Och då visade sig vara massa goblins liksom, och de hade byggt upp massa barrikader, och det var stenar som puttades ner från stora liksom kullar, och jag hittade massa olika typer av skatter. Och sen när jag kom ut, då var det natt, och då liksom började ju liksom monsterlivet i det här spelet vakna till, och man ser inte ett piss i natten liksom. Det spelar ingen roll om jag tänder min lantern, utan det är svinläskigt. Så hör man något jävla stort mullrande i skogen, någonting som bara drämmer runt, och träd flyger hej och vart, men jag ser liksom ingenting mer än en skugga som rör sig. Alla mina pans är döda sen innan i den här grottan, för att det har varit en så jävla hård fight. Så jag går liksom runt där i skogen mitt i natten utan healing items, utan mina pans. Jag ser någonting snabbt springa runt i skuggan och bara trasha runt och vråla. jag vänder mig om och liksom bara, jag smyger härifrån. Jag kan inte vara här för jag kommer dö. Liksom. Det vill jag inte göra.
Mm.
Klättrar upp på en stor kulle och liksom så här, bara försöker få min bearing. Så här, kan jag hitta ett camp någonstans? Kan jag komma iväg någonstans? Och så tittar jag upp liksom mot natthimlen och ser alla stjärnor liksom lysa helt klart. Och sen så ser jag bara uppe på bergskanten, långt, långt, långt borta, så står det liksom en skuggfigur på bergskanten och tittar ner mot mig med så här lysande blåa delar på liksom kroppen. Och jag så här, okej, okay, back away slowly. Jag vet inte vad det här är ens. Liksom. Och det är liksom, det är ingenting som är skriptat. Det är liksom, den valde att vara där just då.
Det bara blir.
Och alltså, det är så jäkla häftigt att se det. Hur det liksom bara är där så. För att det blir ju det här, som sagt, alltså det som jag tycker är så belönande jämt emot till exempel Breath of the Wild eller Tears of the Kingdom, där samma typ av utforskande finns, det är ju att jag faktiskt får en belöning när jag har klättrat upp för bergen. Jag får en svår bossfight och liksom ett bra svärd jag kan använda utan att det går sönder på två slag. Eller att jag behöver klistra någonting på den för att den ska hålla bättre. Att liksom det finns någonting där för mig som jag uppskattar och liksom vill ha. Och sen finns det hela tiden det här risk-reward-tänket kring, okej, jag ser att det här monstret är här, mina pawns har så här mycket liv, de är de här klasserna just nu, jag vet att det finns en kista där bakom, eller det är det här questet ska göra för den här karaktären, eller jag behöver den här monsterdelen för att liksom uppgradera mina vapen och rustningar. Ska jag risk it? Ska jag gå ner där och försöka ta den med det jag har? Eller ska jag liksom lägga benen på ryggen? För då behöver jag komma tillbaka hit sen. Och det är inte bara öppna kartan och trycka fast travel, utan det är liksom, då måste jag hitta hit igen. Liksom så. Jag kan sätta en markör, absolut. Det går att göra. Men det blir också det här, ja, men hur lång tid tog det för mig att komma hit? När kan jag komma hit igen? Och sådana saker. Det är, ja, det är så jävla roligt. Ja, ja. Det känns nu, även om jag har haft jättekul i helgen, liksom när vi har varit i Borås och spelat in 500, så kliar i fingrarna av att få sätta mig nu ikväll efter den här podden och bara starta upp Dragon's Dogma 2 igen. Och bara få springa runt i den här världen och vara rädd. Så att, ja, fan vad bra det är. Det är ju verkligen någonting som vi kommer diskutera i GOTY i år, tror jag. Så ja, det kommer säkert mer historier från det här spelet under årets gång.
Det känns som den typen av spel, ja. Det gör det ju. Ska vi
öppna säcken?
Ja, precis, med brädspel. Ja. Jag vet ju att det är många som lyssnar som är nyfikna på vad jag har att säga om Heavy Rain, expansionen till Heat. Nu har jag faktiskt plassat av det och jag har testat det. Heavy Rain till Heat, det tillför den viktigaste aspekten som den tillför, det är att du får kort en ny bil och en ny växelspak så att du kan spela en till spelare.
Det är jättebra.
Alla ni som har Heat vet ju att det här verkar ju som att det förmodligen kommer komma en expansion till då. Eftersom i grundboxen så finns det ju då fortfarande plats för en bil och en växelspak till. Så är det ju. Och sen förutom det så är det ju såklart nya uppgraderingskort och så vidare och så vidare. Men sen är det ju två nya banor också. Mm. Och de som de introducerar som inte finns med i grundspelet är chikaner. Och sen så är det att en av de här banorna har ju då vattenfyllda delar. Som kortfattat innebär att om du kommer in i en sån kurva på din fjärde växel, då behöver du ha räknat på att det kostar dubbelt så mycket att växla ner.
Oh, det kommer inte gå bra för mig.
Nej, precis. Så att det är lite så. jag skulle faktiskt vilja påstå att det här är inte en sån expansion som jag har känt att wow.
Nej.
Nu förhöjdes hit så det blev ett ännu bättre spel. Jag har ju pratat mig varmt om expansionerna till Lost Ruins of Arnak till exempel, där varje expansion verkligen tillförde någonting nytt, så att nu ett spel som jag älskat blev någonting helt annat, och sen när man köpte den tredje expansionen då blev det ännu ett alltså tre olika spel liksom, och alla är 5 av 5. Det här är liksom bara lite mer extra. Men det, hur många kartor är det till grundspelet? Det är 4, va?
Mm, det är det. Mm.
Och det är ganska tillräckligt. För jag kan ju inte påstå, och då har jag spelat hit ändå. Alltså inte jätte, det är väl inte det spelet jag har spelat mest. Men jag har ju spelat det så pass många gånger så jag har ju testat alla banor. Men det är inte så att jag känner att jag har tröttnat på någon bana.
Nej, alltså det har ju så ett jävla återspelningsvärde det här spelet också. Det går ju att spela på väldigt många olika sätt och testa olika saker och hur det går och allting är helt olika varje gång.
Ja, och jag menar bara i grundspelet så har du ju väldigt mycket uppgraderingar så du kan trimma din bil och sådär. Det finns ju en uppsjö av sånt liksom. Jag menar, och vill man spela det och köra en hel liksom köra en hel kupp och köra 4 stycken sådana, jag menar det tar ju tid, det så att göra det på alla 4 banor liksom, det känns som att nej, jag skulle inte vilja säga att det här är ett måste. Mm. Då ska man ha spelat, alltså inte förrän du har tröttnat på ditt hit kan du liksom börja tänka att nej, men nu ska jag köpa expansionen. För nu, jag tycker att spelet är kul, men jag har börjat tröttna på det jag har. Vilket jag tror kan ta ganska lång tid på innan man gör.
Ja, det tror jag också. Eller om man behöver en till spelare eller vill ha en till spelare, då kan man väl också, för du kan ju spela en till
absolut.
På de gamla banorna också, antar jag.
Ja, så är det ju. Så är det ju. Men att liksom köpa en expansion för att få en till bil, 10 kort till eller vad det är, och en växelspak.
Ja, det är ju inte värt det. Så.
Det är väldigt sällan man lyckas ihop 6 personer också och spela hit.
Sant.
Så att nej, det är liksom inget så här, ni som har hit, ni måste köpa det här. Utan då ska man ha spelat väldigt, väldigt mycket hit och börja tröttna på det man har.
Alltså det känns ju lite grann, alltså om man skulle ta det här till vad man säger i liksom tv-spelens värld, eller liksom digitala spelens värld, så är det här, istället för en expansion, så är det här en add-on.
Ja, precis. Mm. Exakt. Bra sagt.
Jag kan ibland.
Det är liksom inget storskaligt DLC. Nej. Utan det är bara ett add-on. Ja, exakt så är det. Men apropå add-ons och expansioner och sånt, så har jag ju spelat en hel del Terrorscape sista tiden.
Där finns det expansioner och add-ons.
Ja, som jag har, det här spelet har jag ju pratat ganska länge om. Jag nämnde det ju för första gången när jag var på SM för 2 år sedan, när de visade upp det där. Och sen på den hösten så gick ju deras Kickstarter live. Och nu har jag och svåger Linus äntligen fått det skickat. Eller vi har fått det nu. Det var ju 10% av alla som hade kickstartat detta spel vars spel blev försenade. Mm. Och de 10%, ja... Jag och svåger Linus var
såklart
en av dem. Alltså det var så pass så att ett tag så tänkte jag, vi är fuckade. Vi kommer inte få något spel. Men nu har det anlänt. Och innan jag går in på själva spelet i sig, så vill jag bara säga att jag har aldrig fått ett spel skickat till mig som har varit paketerat på så himla bra sätt. Alltså det var helt sjukt, när jag öppnade den jättestora kartongen med allting. Liksom, det fanns inte en tillstymmelse till att någon kartong skulle kunna skavt sig mot någonting annat och blivit tillbucklat eller någonting. Det var så otroligt uppstyrt.
Väldigt uppskattat.
Ja, verkligen. Vi gick ju inte riktigt all in, men nästan. Vi har ju grundboxen och vi har alla expansioner. Vi köpte till så att vi fick lite flashigare tokens och vi köpte även till en expansion med dörrar. Och ni som har spelat HeroQuest fattar vad jag menar. Då är det liksom fysiska dörrar du ställer upp mellan rummen. Det här spelet går ju ut på, det är ju för 2 till 4 spelare. En spelare tar sig an rollen som The Killer. Och den andra spelaren då tar sig an rollen som 3 överlevare. Eller om man är då 4 spelare så kontrollerar varje spelare varsin överlevare. Det är ett spelbräde då som... Eller det är egentligen 2 spelbräden, men de ser exakt likadana ut. Men man avskiljer dessa med ett hus som man bygger upp, som även fungerar som dice tower. Man markerar även, där lägger man även upp karaktärernas brickor och markerar skador på. Plus att man även sätter upp nycklar som jag återkommer till snart, så att både The Killer då och överlevarna kan hålla koll på hur många nycklar man har hittat. För som överlevare så handlar spelet om att du ska överleva den här överleva i det här huset, och för att ta dig därifrån behöver du antingen hitta 5 nycklar så du kan ta dig ut i den stora ingången. Eller så hittar du 5 nycklar plus en karta som gör att du kan ta dig ut ur den andra ingången. Eller så ska du se till att laga radion eller telefonen, man ska säga, så att du kan ringa på polisen. Ja. Och när man har gjort det, då har man en polismarkör som också står uppe på huset. Ja. Som flyttar sig, och har man överlevt tills den nå fram till platsen, då har man också klarat sig. Så du har 3 olika sätt som du kan överleva.
Snygg
på.
Detalj också, att man bara inte är instant winner genom att ringa polisen, utan man måste också
överleva. Nej, utan den tar ju, jag tror att det är när väl polisen är påringd så är det 5 runder kvar. Så är det. Och då kan du ju fortsätta leta nycklar om du vill liksom. Jag kan säga att när man spelar som överlevare, det är inte så att man bestämmer från början, vi gör den här saken, utan man försöker lösa alla 3 olika sätten.
Man tar det som känns logiskt i stunden, kan jag tänka mig.
Ja, precis. Och som killer då så ska du ju helt igen, behöver du ha ihjäl en av de 3 överlevarna för att du ska gå vinnande ur striden. Detta, när vi har spelat nu, detta är någonting som har visat sig vara ganska svårt. Det var väldigt nära flera gånger för The Killer att vinna. Men då har vi missat en ganska markant och viktig gameplay-mekanik. För att när du lägger upp spelbrädet, så lägger du ett spelbräde för mördaren och ett för överlevarna. Och själva kartan är identisk. Men sen så har ju mördaren vissa liksom som man ska, varje mördare har till exempel ett kort som man ska placera där, för det är låst. Då behöver du liksom levla upp din mördare tills du får lägga till det kortet i din lek. Och på överlevarnas sida då så har det liksom varit, då är det 5 liksom markerat där man ska lägga sina 5 tärningar. Men sen så visar det sig att nedanför så är det 2 markeringar med tärningar, fast det är lås på. Men vi liksom, och vi tyckte vi läste, men vad fan ska det här vara till för? För grejen är den, när du försvarar dig som överlevare, det räcker liksom att mördaren liksom bara, men nu upptäckte jag dig, så jag attackerar dig nu. Och då är det liksom, då utgår man ifrån vad mördaren har för styrka.
Okej. Okay.
Och så behöver överlevarna göra ett motslag med tärningar. De måste slå lika med eller högre än mördarens styrka. Okay. Och då visar det sig att man ska ju låsa tärningar om överlevare är rädda. Då kan de inte slå lika många tärningar. Okay. Men när vi har spelat så har överlevarna alltid slagit 5 tärningar. Plus om de har plockat upp något vapen eller någonting som gör att de får räkna, lägga på ett plus eller så på sitt slag. Så då har det liksom per automatik blivit svårt att ha ihjäl någon. Eftersom de alltid haft fem tärningar när de i själva verket kanske bara skulle haft tre tärningar.
Hur vet man styrka och liksom hur mycket tärningar man ska slå då?
Nej, men för att mördarens, det lägger man också upp så det är synligt för båda. Liksom, den här mördaren, alla mördare har liksom sin styrka, precis. Och då lägger man en markör på den. Och sen vissa, så hela tiden så att de vet det, för sen vissa mördare liksom när du har, du levlar ju upp din mördare. Och då kan det vara så att öka din styrka med ett och sådana saker. Och det är synligt hela tiden, så att då kollar de bara, okej, det är sju styrka, vi måste slå sju eller högre.
Och så får man, man kanske inte ens får välja om man flyr då, eller?
Du kan aldrig fly. Jag vet inte om det finns något, alltså, du plockar ju på dig, varje överlevare kan ju ha tre items på sig. Vissa av dem är sådana så att du, när du har plockat upp den får du behålla den. Men som till exempel om du plockar upp pistolen, då måste du även ha ammunition till din karaktär. Och när du använder ammunitionen, då måste du slänga den, så då måste du hitta ny ammunition. För att kunna använda pistolen igen. För det man gör som överlever, om vi börjar med det, på sin runda, då kan man liksom välja att flytta sin figur. För grejen är den, jag som överlevarna, de har sina figurer ute på sitt spelbräde, plus mördaren. Mördaren har bara sin figur på sitt spelbräde. Och här är en grej också, för här måste de verkligen ha tänk till, för huset är verkligen precis så pass högt så att även om jag sträcker mig lite upp så ser inte jag överlevarnas sida. Så det måste de verkligen ha tänkt på också. Hur högt ska vi göra huset?
Ja, för den är ju ganska maffig av vad jag sett på dina bilder.
Ja, det är svinstort. Och grejen är den, för att jag som mördare måste i stort sett alltid säga så här att nu flyttar jag mig från trädgården in i boden. Så de kan hela tiden flytta figuren vad jag är. Sen är det vissa mördare som kan gå in i stealth mode. Då vet de bara, ja men i vardagsrummet gick jag in i stealth mode. Och så måste de plocka bort min figur. Och så är det inte först det blir min tur igen, då dyker jag upp någonstans.
Vart kan han gå från vardagsrummet? Vart kan han gå från vardagsrummet?
Exakt, precis.
Det låter ju som en
och då kan det vara så att, och då vet de också att... Att då har den mördaren den förmåga att om den dyker upp nu i samma rum som oss, då tar vi en skada direkt liksom.
Så man måste hela tiden... Det låter som en mördare jag vill spela, det lät roligt.
Ja, det här kommer ju garanterat du få spela i år. Så är det ju. Men grejen är den, alltså, överlevarna går kring och så finns ju vissa rum som har liksom symboler att där kan du leta efter saker. Eller så radiorummet där du lagar. Sen är det vissa karaktärer som kan läsa böcker i biblioteket. Alltså beror på vad du har för karaktärer och så. Men när man gör de här grejerna också, då gör man ju ljud. Så att när överlevarna har gjort sin runda, då måste de berätta för den som spelar som mördare att i de här rummen har det gjorts ljud. Och då får man en liten hint om vart de kan vara. Okay. Men sen finns det ju så att du kan ha flaskor som du kastar in i ett närliggande rum för att göra ljud där. Så att du kan ju liksom, bara för att det har gjorts ljud i ett rum,
för de säger så kan man inte liksom räkna. Vart de går liksom.
Nej, precis. Utan de berättar bara vilka rum det har låtit i.
Får de dela på sig eller måste de gå till samma rum?
Nej. De får röra sig precis hur de vill.
Men då blir det också kanske
Men sen är det ju så här bra också för att det finns ju kort för alla överlevare som mördaren har på sin sida också. Så då har man bra koll på också vad alla karaktärer har för förmågor. Okej, den här karaktären får laga än mer på raden om den lagar. Då vet man att det är kanske den de kommer fokusera på som lagar. Den här karaktären är en sån som när hon letar, då gör inte hon något ljud. Alltså som... Man kan ju räkna ut det lite så. För mördaren, när du spelar som mördare, då blir det som ett litet deckbuilding game, kan man säga. Du har ju din deck, men du kan ju få till ett kort som är liksom den här mördarens bästa kort. Och det varje gång du måste blanda om din lek, då går du upp en i level.
Okay. Ja, så då är det bra.
Så man vill ju försöka spela ut alla kort fan, så fort det bara går, så att man liksom är tvungen att blanda om leken, för att då går man upp i level, mördaren får mera förmågor och så låser man upp det sista kortet liksom, som gör att leken blir ännu kraftfullare.
Det låter som att de har tänkt till när de har gjort det här spelet.
Verkligen, de har tänkt till supermycket. Men det jag vill säga nu är ju, det kan vara lite jobbigt för dem som säger, fan det här spelet verkar coolt. Vi köpte ju som sagt alla expansioner. Och det kände vi, alltså redan innan vi hade kört igenom grundboxen med de tre mördarna, så kände vi att fan vad skönt att vi har alla expansioner. Mm. För att annars känns det som att det finns en ganska stor risk att man efter ett tag börjar kunna mördarna för väl, så de inte är så roliga att spela längre. Och plus att för i alla expansioner då får du ju med, i två av expansionerna så är det bara, då är det två till mördare. En av expansionerna är det en till mördare och en till karaktär. Mm. Men i alla de här tre expansionerna så är det också finns det en specifik bana till.
Okej.
Så att du spelar ju inte de nya mördarna, behöver du inte spela med bräderna som finns i grundspelet, utan de är ju anpassade liksom. Men det här är typiska Resident Evil-grejer som har gjort sitt labb. Mm. Så de banorna är ju laboratorium liksom. Förstår du? Och varulvsexpansionen, då är det mera liksom ett trähus ute i skogen. Mm. Och sådana grejer. Men du kan ju mixa och matcha det här hur du vill. Så du kan välja att spela en mördare från grundspelet tillsammans med ett annat bräde.
Jag kan bara vara varulven i laboratoriet om jag vill. Liksom.
Ja, så då kan du ju få så otroligt mycket mera variation på spelet.
Ludde, jag har inte plats för mer brädspel.
Nej, det här tar ju
ganska mycket
plats. Grundboxen är väl lika stor som typ två vanliga brädspel. Och sen är expansionerna som ett normalt brädspel.
Jag har D&D, jag orkar inte.
Jo, men för grejen är den, alltså om man ska vara lite så konsumentverket-aktig, för att det jag har sett nu när jag bara har kollat lite snabbt de svenska butiker som har fått in Terrorscape, då är det liksom 12,99 för grundspelet.
Mm, det är en peng alltså.
Det är en saftig peng med tanke på att risken finns att du kommer ledsna på spelet. Så. Och fast ja, då kanske man köper en expansion i taget. Men grejen är den att jag tror vi betalar inte över 2000 för allt vårat. Så att jag menar, kickstarta spel.
Det är en investering.
Det är ju det. Liksom, det säga vad man vill, om man tycker det är dyrt ofta när man ska kickstarta någonting, men om man jämför med vad det skulle kosta om man köper i butik sen, så är det ju oftast bra mycket billigare.
Jag ser det på det här Monster Hunter-brädspelet som jag kickstartade liksom så just nu. Ja. Så här, jag fick två stora lådor med två olika locations med liksom alla monster och sånt och där. Och det är så här, vad en sån låda kostar nu, fick jag två lådor och massa extra lullull.
Mm. Så det... Även fast du betalade jävligt mycket pengar då.
Ja, precis. Så. Ja. Men ja.
Det är så. Men som sagt, jag är... alltså det är... Alla förväntningar jag har haft på detta spel har infriats. Mm. Det är skitroligt, verkligen.
Jag har två frågor. Mm. Hur lätt är det att spela för liksom gemene man?
Det är väldigt lätt, skulle jag påstå. Mm.
Så liksom,
det är det som är grejen. Ja. Speciellt att spela som överlevare.
Ja, men precis.
Det är lite mer att tänka på som killer när du har korten och sådana där
men
saker.
Jag kan tänka mig att det Absolut. Är roligt också att vara överlevare mot någon som faktiskt kan spelet, för då får man ju den här slasher-känslan på riktigt. Liksom.
Precis. Nej, men alltså, sitta som överlevare, jag menar, jag och Lollo fick ju med oss Landon, han var ju typ så här, kom bara ut i köket, bara nördar. Ja. Så bara, men ska du inte vara med och spela då? Han bara, jag ska bara ta en snus. Och så kom han och satt och spelade, och han tyckte det var roligt sen, liksom.
Ja, precis.
För det är liksom, Det är väldigt enkelt. Ja. Flytta din, din figur och gör det som står på brickan, ja. Typ. Det är liksom, och sen sitta och diskutera liksom. Och det blir också en aspekt liksom, för att de som är överlevare vill ju inte säga för mycket. Nej. Heller. Så man måste ju komma på olika sätt att kommunicera, ja, så att det inte blir för uppenbart vad man,
ja,
gör.
Ja, om du går till vardagsrummet så...
Ja, men nej, fan eller de får ju helt enkelt hitta på,
ja,
annat.
Precis.
Så det blir ju väldigt mycket att man sitter och låtsas pekar, ja, lite högre upp på brädet, ja, och så vinkar man med tummen, ja, neråt istället. Ja. Nej, men alltså det är jätteroligt där.
Ja.
Så det här kommer spelas mycket i år. Jag tror att vi redan har bokat in att när vi ses på torsdag så är det det vi ska köra.
Fråga nummer två. Det låter som att det är sinnessjukt mycket komponenter. Hur är insert?
Ja, om de har varit duktiga på att paketera bara själva lådorna när de skickade det till mig. Och du nämnde det lite kort att de verkar ha tänkt till. Mycket komponenter, ja. Jag och svåger Linus, vi tog faktiskt tid, hur lång tid det tog för oss att sätta upp allting. Och då alltså bygga huset
det,
och allting.
Det låter ju som att det är mycket liksom.
Det tog under 5 minuter.
Det är helt galet.
För alltså grejen är den, de har liksom gjort det som så att alltså alla inserts och sånt, ja, jag vet fan hur man har fått räkna, hur de har räknat ut allting. Mm. Men som är delen av huset som är Dice Tower, det behöver du inte riva helt och hållet, utan det delar du två delar och sätter ihop. Och sen husdelen, de blir bara platta. Alltså det går jättefort att sätta upp det. Och sen så är det då ett tray som allting som överlevarna behöver, ett tray som mördaren behöver ha, som man ställer upp på de sida, och sen så kan de bara plocka de grejerna de behöver ha därifrån. Så det är makalöst. Och grejen är den att om jag skulle vilja, så får jag plats med i stort sett nästan allting från expansionerna också, när det kommer till kort och sådana saker, inte figurerna. Nej. Såklart. Men jag skulle kunna ha alla kort, alla mördarens kort skulle jag kunna ha i den trayen som är i grundboxen om jag vill. Men där är jag lite sådär att nej, då vill jag plocka fram den andra lådan om jag ska köra med den mördarens kort.
Man kan välja liksom, nu ska jag vara den.
Ja, men precis. Så att inte allting bara är ihopsamlat. Ja. Och det är liksom allting är... Ja, det är så jävla bra uträknat alltihop och skitfina trays och allting. Det kommer inte finnas en marknad för att E-Raptor eller några andra ska göra en insert till Terror Escape. Det är redan en insert till det här spelet som de själva har liksom, varsågoda, här får du.
Ja, men
det kan ju absolut vara en sån sak som kan motivera prislappen spelet har också, eftersom
för det blir ju mycket det här. Ja, men som det är till Wingspan till exempel. Jag skulle jättegärna vilja ha allting i en låda, och jag skulle jättegärna kanske vilja ha en insert till en av lådorna. Men de är inte jättebilliga direkt.
Nej, de är inte det.
Jag fick ju till Monster Hunter-brädspelet, så var det ju massa så här små komponenter som bara skulle ligga löst någonstans. Och jag var så här, ja, men det är jättedumt att de här ska göra det. Ska jag behöva köpa en hel jävla insert för att göra det? Nej, ja, då har jag tack och lov en lillebror med en 3D-skrivare. Så att,
ja. Jag vill bara tillägga det. Alltså, det är inte bara det att liksom inserten och sånt till Terrorscape är bra. Grejen är den att till varje så här, ja, men till mördarens grejer och övrarnas grejer, då är det ett plastlock du sätter på ovanpå, så att det kan inte fara omkring i lådan heller om du har det stå snett.
Jag kan inte, folk är smarta. Ja. Alltså.
Ja.
Varför finns inte det i fler spel?
Ja, för då skulle vi skulle har du förstått att Terrorscape är ett kanonspel? Ja. Då kan vi göra en segway över till det sista spelet jag tänkte prata om idag. Och det är ju Wormspan.
Åh, nej. Ludde, säg att det är dåligt. Snälla.
Ja, det är skitdåligt. När det kommer till insert.
Ja, okay.
Utan det är typ det här typspelet, du vet. De är ju schyssta nog att skicka med ett gäng plastfickor. Ja, absolut. Men alla Wingspan-spelen, Wingspan i sig, de har ju visst de här plastgrejerna så du kan ha korten i, absolut, men det blir ju väldigt mycket plastfickor. Så där, jag har ju köpt inserten till Wingspan. Men det är ju liksom inserten till Wingspan. Det blir ju väldigt tight när man har alla expansioner.
Ja,
det går
nej,
ju inte.
Det är ju nästan omöjligt.
Då skulle man behöva köpa den här birdboxen och sen en insert
men
till den.
Men det tar ju också emot att köpa en jävla kartonglåda för...
Men jag håller utkik nu, för jag kommer köpa insert i Wormspan också. För att det tar ju det, fast det är ett mycket mindre spel, tar ju längre tid att sätta upp än vad Terrorscape gör.
Det, jag antar att det är
men
ungefär,
du tycker ju om Wingspan, eller hur?
Ja, det är ju ett jättebra spel, fortfarande.
Och jag... Nu har jag inte spelat Wormspan alls lika många gånger som jag har spelat Wingspan.
Det är svårt att komma ikapp Wingspan.
Ja, och grejen är den också. Jag vet ju inte om jag baserar det här på att jag liksom har spelat otroligt mycket Wingspan. Och det är därför jag känner som jag gör nu. Men det har ju liksom varit lite så här... kommer jag spela Wingspan igen nu när jag har Wormspan?
Det är så pass annorlunda ändå. För att det känns ju ändå som att det så här ska vara... Liksom, ja, men det är ju istället för fåglar så är det drakar. Så.
Och det var ju också min initiala känsla när först nyheten gick ut om det här spelet. Mm. Det var liksom också så jag tänkte, ja men coolt då, för att nu har de ju tagit alla världens fåglar, så att nu måste de göra någonting annat.
Ta alla världens drakar.
Alltså, det är så pass likt så att en inbiten Wingspan-spelare har ju väldigt... Det tar inte lång tid när man är inne i Wormspan-tänket. Men det är ändå så pass olikt att det känns som att man spelar ett annat spel. Okay. Det är lite som jag skulle liksom vilja påstå... Ja, men det är ju Star Wars Clone Wars som är baserat på Pandemic-systemet, Pandemic-mekaniken. Men när jag spelar Star Wars Clone Wars så känns det inte som att jag spelar ett Pandemic-spel. Men ändå känner man igen mekaniken. Men i Wormspan så... Då går det ut på att du spelar som en drakologist, tror
jag. Det vill jag bli. När jag blir stor ska jag bli drakologist.
Och det innebär ju att du har ju då, istället för att du har skogsområde, vatten och fält i Wingspan, så har du tre stycken olika grottor.
Okej.
Okay. Som du behöver excavata för att när du har gjort det, grävt dig längre in i grottan, så kan drakar flytta in i din grotta.
Alltid vill ha haft en drake
och
i min grotta.
Och varje sånt område, första området är ju redan excavated. Så där, du kan ju alltid placera en drake i din första runda om du vill. Men sen så behöver du ju då gräva ut den här grottan mer och mer för att låsa upp alla fält. I Wingspan då är det ju kostnad av ägg ju längre bort du kommer. Men här så behöver du liksom excavata även och mot en kostnad av alltså man betalar mynt och ägg. Det är det som är kostnaden när du ska göra sånt. Du får varje runda så börjar du med 6 drakmynt. Och det innebär att du har 6 saker. Du kan, alltså du, på en runda så gör du 6 saker.
Det är kuberna liksom.
Exakt. Så då har du mynt istället. Och för att liksom excavata kostar det 1 mynt. Men sen de 2 sista i grottan, då behöver du betala först 1 ägg. Och den sista då kostar det 1 mynt och 2 ägg. Och det är ju återigen, det är ju drakar som kan generera ägg. Eller att när du excavatar... då är det så här, i Wingspan har du ju fågelkort att välja på. Här har du alltid 3 drakkort eller 3 grottkort att välja på. Och då kan du ta grottkort, och när du spelar ut ett sånt, då det kostar 1 mynt att liksom gräva ut grottan, och då står det tryckt på grottan vad som händer. Du får 1 ägg och du får en ost, säger jag nu, för att Det dröjde ett tag innan svåger Linus förstod att det var guld. Han trodde att det var ost. Så han trodde att drakarna i Wormspan, de tycker om juveler, kött. Vad fan är det mer då? Juveler och kött, mjölk eller ost.
Mjölk.
Ja, men mjölk är det. För att hatchlings, de måste ha mjölk.
Men, men
så är det.
Ja.
Men han trodde det var ost innan jag sa att det är ju guldtackor.
Ja, precis. Draken måste ju bygga sin Dragon's Hoard.
Exakt. Ja. Så är det ju. Men så du väljer liksom att spela ett mynt och göra någon av de här sakerna. Och liksom den översta, för sen har du, alla har en liten drakulist-mipel. Mm. Och den, när du har liksom, ju mer du har excavatat din grotta, om du väljer att liksom gå med din drakulist, då flyttar den på samma sätt som du flyttar en kub. När du gör din runda, då flyttar du den kuben så att den går över alla korten i Wingspan. Här flyttar du din lilla mipel fast nedanför på den symbolen tills det liksom, om du inte har byggt upp grotta eller lagt dit en drake, då står det ett stopptecken. Du kan gå till en grotta, men du kan inte gå vidare för att du måste kunna gå vidare, då måste du ha lagt en drake.
Okay.
Och när du flyttar den, då får du liksom den översta, precis som i Wingspan, där går det ju för att få plocka föda. Mm. Eller hur? Mittenraden, där går det ju för att få plocka, är det ägg i mitten, va? På Wingspan. Och längst ner är det fågelkort.
Ja.
När du flyttar, ja precis. Men här i mitten, när du går med den där, då får du ta drakkort. Mm. Och längst ner då är det grottkort. Så att det är liksom så man får till sig sådana nya saker. Plus att där finns det även symbol som är för The Dragons Guild, som också är en ny grej som ligger till. Och för varje gång du kommer på den symbolen med din lilla mipel, då får du flytta på Dragons Guild, som gör att du får olika olika födor eller något sånt. Eller plus att det är även saker där som genererar poäng i slutet. Okay. Den som har först, gått ett halvt var först kommer vara den som får välja att lägga ut en kub på vilken man vill välja att ta i slutet av spelet. Eller så är det saker som du kan få två drakkort på en gång eller något sånt där. Så det är mycket mera sådana element inkopplat också.
Och för att få fram de här drakarna är det samma som Wingspan då, att du, så här, du behöver en viss matkostnad eller resurskostnad liksom så.
Japp,
har vi också sådana här round goals, alltså så här, ja, men den som har mest ägg och sådana saker.
Japp, exakt så. Precis, den finns också kvar. Mm. Men där har de gjort det mycket bättre än i Wingspan, för där kunde du aldrig dela på poängen. Då skulle man alltid räkna ut då vad båda fick. Här har de gjort det enkelt. Ja. Om jag och svåger Linus kom etta, då får vi 7 poäng båda två. Istället för att hålla på dela på poängen. Känns bara som att det blir enklare så.
Definitivt.
Faktiskt. Nej, men det här är jättetrevligt. Jättekul har jag faktiskt haft när jag har spelat det här. Tycker jättemycket
om det. Ja, men jag är sjukt sugen på det här. Och nu har jag också sugen på Terrorscape också. Så att,
Ja, alltså grejen är den. Jag menar, om vi om lite mindre än ett år sitter här du och jag igen, när det ska bli dags för mig att ranka de 5 bästa brädspelen 2024, då känns det som att jag har pratat om 2 av dem som kommer vara på den topp 5 redan idag faktiskt. Jag har väldigt svårt att se, det är klart jag kommer spela fler bra brädspel i år, men jag har svårt att se att jag kommer spela brädspel som ger samma sak som både Terrorscape och Wormspan har gjort. Wormspan, ja, inte vet jag, i långa loppet kanske det kommer falla på att det inte är helt nytt ändå. Men just nu har jag skitroligt med det.
Så det verkar ju vara att, alltså, så dumt att säga redan i april, men det verkar vara ett väldigt bra spel för brädspel i år.
Ett bra år för brädspel, menar du?
Ja, precis.
Ett bra spel för brädspel.
Jag börjar bli trött om det inte verkar det.
Alltså jag har ingen, jag ska säga jag har dålig koll faktiskt.
Nej men alltså för det tycker jag ändå att du har pratat om flera riktiga bangers redan nu.
Jo, det har jag i och för sig gjort och det är bara april.
Alltså inte bara idag utan och, liksom så här.
Nej, jag vet och bara det att jag liksom jag satte ju som mål i som ett av mina achievements i brädspelsappen var att jag skulle spela brädspel 60 gånger i år. Det har jag redan gjort.
Nej men precis. Det är alltså bara där som sagt. Det verkar bli ett bra år. Så att ja.
Men jag har så dålig koll på vad som ska släppas. Har jag. Det enda jag vet med säkerhet att jag kommer spela i år, det är Escape from New York, för det kommer komma i år. För det har jag kickstartat liksom. Men annars har jag liksom, jag har noll aning. Jag orkar liksom inte alls hänga med i brädspelsvängen. Nej, det är svårare.
Mm. Nej, men alltså man har ju också det som, alltså så här, det blir ju samma sak som egentligen med det digitala spelandet. Att så här, man väljer ju det som intresserar en. Så, ja, men för precis. Att det är så inte bara det att liksom brädspel tar tid. Men brädspel kostar ju ganska mycket också, oftast.
Jo, det gör ju det. Och det återigen, när vi pratat om, jag har ju ett lyxproblem där.
Ja, precis. Det har du.
Så är det ju. Men som sagt, både Wormspan och Terrorscape, det är ju faktiskt sådana spel jag har betalat pengar för precis. Att få spela. Precis.
Du har ju också din kära svåger som du kan dela mycket med också. Vilket är
ja,
bra.
Men precis. Det är så är det ju.
Ja, nej men fan, Wormspan, Terrorscape,
det är fan ett tips. Alltså, med tanke på att Kickstarters kostar så jävla mycket. Jag menar, har man en svågerlinje som jag har, då är det ju nästan idiotiskt att man köper...
Jag får låna svågerlinjen.
Ja, men alltså, vad fan var det för spel? Alltså, nu har jag glömt bort det, men jag vet att både han och jag kickstartade ett spel.
The Thing gjorde
ni gjort det här.
Gjorde ni tillsammans väl också? Gjorde ni inte?
Nej, det kickstartade jag själv. Men det var något spel som vi båda kickstartade och sen sålde Svågelinus sitt för att han kom på varför
just
ska det, han
ja, men det kommer jag att prata om. Jag kommer inte ihåg vilket det var, men...
Drakborgen vet jag att vi båda kickstartade, men det gills inte.
Det är ju bara ett måste.
Ja, precis. Det är så. Det är ett måste. Man kan inte göra någonting åt det.
Kickstarter.
Ja, precis. Men apropå Kickstarter, för jag har faktiskt ett litet spel till som jag vill avsluta med.
Vi fick
med.
Precis en lyssnarfråga också, säger jag live här, så vi tar den sen efter ditt.
Ja, det gör vi. För jag vill säga några korta ord om ett kommande spel som heter Allmoge. Mm. Har du koll på vad Allmoge
egentligen
är?
Inte.
Ja, alltså, om jag har fattat det rätt nu, så var ju det förr i tiden, när man skulle gifta sig och greja. Jag vet att det finns i allmogemönster och sånt där. Men det är någonting, gammal svensk grej i alla fall. Men då är det ju som så att Mikael Lyck, som har gjort Phantom, the card game, som jag pratat om i podden mycket varmt om tidigare. Hans nya spel, och jag tror att kickstarten avslutades för ett par dagar sedan, är ett kortspel då som heter Allmoge, som jag har fått hem en prototyp av och spelat. Och jävlar vad det är 100% ett husvagnsspel. Alltså det är liksom en kortlek och en dalahäst, för dalahästen ska stå framför den som är first player.
Ja. det behövs inte mer.
Ja, men bara det. Ja. Det är jättefint. Men du lägger liksom upp ett x antal kort då i en form av en kvinna blir det som har klänning. Alltså enkelt förklarat.
Okej.
Okay. Ja, det är lättare om du skulle se det. Och sen, då är det och vissa kort ligger då neråtvända, några uppåtvända. Ja. Och de som är fötterna, de är uppåtvända. Och så börjar man helt enkelt plocka kort. Mm. Och de här korten då har... vissa har fulla mönster på sig. Men vissa då är det bara halva hjärtat eller halva blomman. Mm. Och sen ska alla spelare då plocka kort i tur och ordning. Och när sådana kort som är neråtvända, när ett kort som är uppåtvänt lyfts bort så att det blir fritt, då ska man vända upp dem också. Och så gäller det att man ska bygga ett så bra mönster som möjligt. Och så alla de här mönster som finns på korten, de genererar olika poäng sen i slutet. Så det är liksom, tar väl en minut att fatta. Och jag ser mig redan nu i sommar när jag och Louise sitter liksom i förtältet att vi drar fram allmoge och spelar det.
Enkelt och lätt att ha med sig. Och...
Men, alltså, det känns som att det blir en patiens blandat med ett pussel på något sätt.
Det låter lite grann som att spelet nästan spelar sig själv, även om det finns liksom en taktik i det lite grann. Det är men det här är det som händer nu. Hur går jag vidare liksom?
Ja, och ofta så har du kanske ett till tre kort att välja på ens att plocka. Så det är liksom, du kan inte styra jättemycket. Men det gör ju också att du kan ju jävlas med de andra. För jag kan ju se vad Louise eller Svåg och Linus vill ha nästa runda. Då kanske jag låter bli att ta det kortet som gör att det kortet blir tillgängligt för dem. Bara för att. Sådana saker. Men jättetrevligt litet kortspel.
Ja, men absolut.
Faktiskt. Men jag tror som sagt att kickstarten, den är redan över och han har fått ihop de pengarna han ville ha, och det liksom handlar inte om fria ligans 100 000 eller Simons 1 miljon de ville in, utan han ville väl ha typ 11 papper och sånt där för att han skulle trycka spelet, och jag tror att det kostar typ 240 spänn eller någonting.
Man kanske kan göra en så här late pledge, det brukar man kunna göra ibland.
Ja, men precis. Och då blir man lite nyfiken på det, för då vet jag, kan man gå in och kolla, för då kunde man göra en pledge att man fick hans tidigare spel också. Och Fantomen-spelet har jag pratat om, och det är ju riktigt, riktigt ballt. Faktiskt. Det är ju faktiskt ett sånt kortspel som passas utmärkt att spela helt själv. Liksom.
Spännande, spännande.
Vad har vi fått in för sen lyssnarfråga?
Ja, i riktigt bra tid, ska jag säga, Kratsny, som du slänger in den här. Han skriver så här då. Nu har man spelat västern, ninjor, i vissa spel. Man har spelat i många olika epoker, i Assassin's Creed till exempel. Men vilken historisk del eller epok saknar ni som spel? Det är en jävligt bra fråga.
Alltså, ja.
Det första jag tänker på rent instinktivt och sånt där. Kratzin skriver lite mer vad han har för det, men jag tänker att jag tar det sen. Så får vi tänka själva. Jag skulle jättegärna vilja se typ så här... Alltså, den liksom epoken eller den historien utifrån liksom när aztekerna har byggt upp sitt rike och spanjorerna kommer att invadera liksom så här. Det låter ju som en typisk liksom så här, typ Assassin's Creed story, men jag kanske inte skulle vilja ha det liksom i en Assassin's Creed setting i sig. Jag vet, det har väl ryktats om att det ska komma något Assassin's Creed liksom i aztektema. Men det tycker jag skulle vara jävligt intressant. Alltså det blir liksom lite mer av det här tribal. Liksom så, det blir inte så mycket liksom revolver och gevär, utan det vill säga det som naturen har att ge. Så för det är väl
alltså jag,
typ det jag tänker på.
Alltså jag kom på två spontana. Jag började med det första, och det finns ju i tv-spelsformaten då, och jag blir osäker nu, men det kan ju vara så att något av Assassin's Creed-spelen har varit där och touchat också. Men jag har ju en, låter ju dumt, en förkärlek för det amerikanska inbördeskriget. Jag älskade ju Nord och Syd med Patrick Swayze när jag var liten. Och jag älskar ju Nord och Syd till Amiga 500. Och läste ju Blårockarna-albumen. Men jag vet inte jag vet inte vad jag skulle vilja att det var för slags spel. Men då är jag liksom lite inne på typ ett äventyrsspel när du får spela som en svensk Caroline som vars hela kavalleri blir jämnat med marken, och så måste du ta dig från, vet jag, Ryssland hem till Sverige igen.
Alltså, det hade varit jävligt ballt ändå.
Ja, men eller hur? Skulle inte det funka?
Ja. Men det...
Och då blir det liksom lite survival och sen liksom ta sig dit och sen kommer man till... Ja, nej, jag vet inte. Ja. Det skulle vara lite coolt.
Ja. Jag vill bara röra lite grann vid den svenska historien i sig. Ja, nej, ja alltså, det finns ju precis. Mycket man skulle kunna liksom ta upp här liksom rent historiskt för vad man skulle kunna göra i spel och vad man skulle vilja se. Krasny själv skriver så här: jag hade nog velat se mer spel som utspelar sig i Sydamerika under Conquistador som försvarare mot spanjorerna. Det var ju lite det jag sa kanske. Eller ett Battlefield under inbördeskriget eller i Paris revolution så. Och det hade också varit jävligt ballt, alltså så här, att få se en lite annan tolkning i sig så. För det är ju egentligen alltså så här, för få spel rör vid historien, tycker jag, och gör bra och trovärdigt, skulle jag säga. Säger jag rent spontant.
Ja, grejen är väl bara, den att men... alltså, Ubisoft får ju mycket skit. Mm. Men de med sina Assassin's Creed-spel ändå så har de ju gjort något. Och de har ju haft det här historieläget till spelen också. När du liksom inte handlar inte alls om att lönnmörda, utan då rör du dig omkring i en stad eller någonting och kan liksom, jag menar då, jag minns när de släppte det, då var det till för att liksom lärare som undervisade SO skulle kunna använda sig av spelet i undervisningen liksom.
Nej, men det är, jag är ju lite där och touchar nu, jag har ju pratat om det tidigare i podden liksom, med Rise of the Ronin som äntligen liksom skildrar Bakumatsu-perioden i japansk historia. Det är ju sjukt kul att se liksom hur de tolkar och gör det. Även om det är liksom lite twistat och sånt där, så är det ju på något sätt ändå förverkligat i någon form av verklighet. Det är inte liksom demoner och bestar och varelser från andra dimensioner som det brukar vara i Team Ninja, utan det är människor liksom. Så. Vilket är toppen att se. Sådär. Och sen så finns det absolut, det finns ju hur mycket spel som helst i japansk historia. Men ja... Nej, men det, jag skulle nog också kanske vilja se mer kanske historier, alltså så här, historier, inte historia, alltså så här, ta gamla folksagor och gör om det liksom så. Alltså titta bara på Lies of P förra året, det är ju skitpajigt egentligen att det är liksom ett Pinocchio och sådana saker, men att liksom ta den twisten och göra någonting av det.
Lite som han snubbe nu som har gjort Winnie the Pooh, ja, Blood and Honey. Tvåan hade ju biopremiär nyss liksom, och ska ju släppt ju teaser-trailer för Bambi The Reckoning häromdagen liksom.
Ja, men gör liksom skitiga jävla versioner av liksom så här gamla historier eller så. Eller,
ja, men som Alice, vad hette Alice?
Ja, precis. Alice Madness Returns var väl uppföljaren vad man säger.
Ja, precis.
De var ju också toppen tycker jag ändå. Så att ja, nej, men det är ju det är kul ändå liksom att tänka på det liksom, rent historiemässigt, vad skulle man vilja se för typ av spel och vad saknar vi egentligen. Visst.
Fan, jag gick igång lite på min idé med en svensk Caroline.
I would play it.
Ska vi ringa DICE?
Vi ringer DICE, hörni, vi har en idé. Vi vill ha så här mycket.
Ja, exakt. Ja, otroligt.
Ja, tack för frågan,
men, jättetack. Men det känns ju som att avsnitt 495 är slut nu.
Det är toppen.
Vi gör det här jävligt
bra. Det tycker jag. Ja. Inte lika bra som avsnitt 500. Hint, hint.
Nej, gud, vad ni har någonting att se fram emot. Faktiskt.
Yes.
Nu kommer folk på. De var säkert stökiga och härjiga.
Det går ju att få den innan om man vill. Om vi ska göra reklam lite grann för det. Så,
ja, just
det. Är man Patreon så får man ju tillgång till den innan. Den och lite extra.
Då har du om du är Patreon så har du tillgång till det redan idag i videoform. Precis.
Så är man så extremt nyfiken och sugen så finns det tillgängligt. Och man behöver inte ge en jättepeng för att bli Patreon direkt.
Nej. Man kan ge en jätteliten peng för att bli Patreon. Ja. Patreon.com/svampriket.
Yes. Twitch.com/svampriket. Discord.
Nej, Twitch.tv.
Jag är inte Twitch-person. Nej, men Discord också. Kom in och häng.
Ja, kom in och häng. Och gör vår tillvaro lite bättre. Så är det. Ja, men du, Pajven, vi säger så. Tja, hej.